Det rusar ju iväg i ändens tid, tycker jag. Det går med en förskräcklig hastighet. Jag tror till och med att Gud, han liksom håller på, du vet det, med ekonomin, står och svajar. Jag tror han gör det för att vi ska vakna till lite. Tror ni inte det? Det står ju på ett ställe att han gör det för att han vill ju att varenda en av oss ska bli frälst. Så han håller upp det här lite, tror jag. Han skulle kunna skynda på det ännu fortare. Men vi har ju vår chans, och jag brinner ju för evangeliet. Vi är evangelister, så i botten så har vi ju detta med att vinna människor för Gud. Det är ju liksom grejen, va. Och sen på det kommer profetiskt. För det står ju där, Jesu vittnesbörd är profetians ande. Det ska vi aldrig glömma bort, för att det är där ur det kommer, liksom, ur fåra. Vi börjar ju våran tjänst i Gilead-kyrkan i Göteborg med bön. Det är ju också en helig sak att ligga på knä och be. Det var så allt började egentligen. Och sen skickar han ut oss och predika i kyrkorna då, och nere i Småland börjar vi. Då hände det att när vi kom till olika kapell, Elvor och jag, så fick vi samma profet. Jag tror vi fick exakt samma profetiska budskap i tre kapell. Det är ganska starkt. Samma ord. Ni skall varna mitt folk för vad som kommer emot dem i ändens tid. Och nu står vi här. Det är sant. Halleluja. Nu kan jag säga en annan sak. Att det här vi talar om nu, det kan man inte lista ut. Det går bara inte. Det går inte att lista ut det här, utan blir du kallad av Gud får du också utrustning. Drömmar, tilltal, hur du läser Bibeln, ni vet när anden talar så där gött. Man vet att det där fick inte jag av mig själv, utan det där var en helig ande. Och sen så sammanfattar, man får av andra också. Man får ödmjuk och säga det, att den brodern där han har en bit, och den brodern där han har en bit, och den brodern där har en bit. Så får man lägga pussel. Och syster, förlåt Elvor. Och sen får man lägga ihop det här, va. Man får se en helhet och förstå. Och det är just den här gåvan. Kanske jag kunna plocka ihop det. Och det lyckas ju Elvor förklara med den där ordet. Vad var det nu? Suniemi, va. Och för mig började det i bön en gång när jag togs med. När jag var liten och pappa skulle lära oss att lägga pussel. Ni vet, han satt ju med sina 3000 bitar. Och vi satt ju med de här stora barnpusslen och la, vet du. Det klarar man ju. Och då sa han så här, att ni vet att ni måste börja med hörnen när man lägger pussel. Alltså det här var så vist, va, liksom i det profetiska ordet. Och då sa Herren, varför börjar du inte med det du vet först, så ska jag visa dig resten sen. Ja, det är ju bra, vad är det vi vet? Ja, det står i Bibeln att summan av ditt ord är sanning. Okej, det Bibeln talar mest om, det är ju liksom huvudpunkterna så här, va, vi kan börja med. Då har vi fyra hörn. Och då ska jag presentera fyra såna här nycklar åt er. För att vi ska inte bara stå här, utan vi ska visa hur man tyder det profetiska ordet. För det, egentligen är det inte svårt, bara man har de här bitarna. Så kan ni själv plocka in vad som passar. Ni ska få fyra bitar här. Nummer ett, som Bibeln talar mest om. Och jag tror ingen här inne kan säga emot vad jag säger nu. Israel ska förskingras över hela jorden. År 70. Det står det mest om. Punkt 2. Israel ska återupprättas som nation igen. 1948. Punkt 2, ja. Punkt 3. Israel ska återbesitta Jerusalem. Ja. Det står det ganska mycket om också. För man kan ju inte anfalla Jerusalem. Jag menar, det finns ingen mening med om det inte är israeliskt ägo då. Det är precis vad det ska vara. Så står det att det ska förtrampas av hedningarna tills hedningarnas tid är inne, och så vidare. Men så ska ni få en till punkt som är väldigt viktig. Och jag ska citera Sven Reichman, en kär bibellärare. Ändens tid, eller de sista dagarna, börjar med Israels återsamlande. Ja visst, för det är precis vad det gör. Okej, från 1948 till uppenbarelseboken 1067. Jag ska läsa 10:6 till 7, inte 67. Det finns inte. Uppenbarelseboken 10, vers 6 till 7. Det står mycket bättre i 17, ska jag säga, men jag ska säga vad det står här då. Så får vi se. Och ängeln som jag har sett står vid havet, och jorden lyfte sin högra hand mot honom och svor vid honom som lever i evigheters evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den, och jorden vad som finns på den, och havet vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagar när den sjunde ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad så som han har förkunnat i det glädjebudskap som han har gett sina tjänare, profeterna. I grundtexten står det att när den sjunde ängeln blåser i sin basun och hans röst hörs, då är tiden fullbordad. Och då står det kronos. Och det vet ni väl att kronografen, klocka, det handlar om minuter, sekunder och så vidare. När den sjunde ängelns röst hörs och det hör att han blåser i sin basun. Det känner vi igen, va? Första tess, va? 4. Ängelns röst och Guds basun. Har ni igen. Då är tiden slut, som Elvor förut sa. Och när ni har de här fyra punkterna så kan ni plocka in, det är nästan omöjligt att tolka uppenbarelseboken annars om man inte har de här att gå efter. Sen kan man plocka in olika händelser i ämnens tid. Det blir mycket, mycket lättare, ska jag lova er. Och sen sa pappa igen, spara himlen till sist. Det var ganska smart, va? För det syns inte på locket, de bitarna, va? Hela bilden liksom, syns inte. Spara dem till sist. Vi fick hålla på och plocka ihop små staket och så. Det är så man gör med profetia också. Man tränger in, var står det, var står det. Så får man ihop 3-4 pusselbitar. Då lägger vi dem på sidan till vi hittar något vi kan knyta fast dem med. Sen växer bilden. Är ni med? Så gör man när man... Och det är inte undra på att det står att kunskapen är ett styckverk. För det är precis vad det är. Men tillsammans står det, ska vi komma fram till fullheten. Då behövs vi ju allihop, eller hur? En får en dröm, en har en psalm, en har en uppenbarelse. Vad ska det samverka till då? Jo, att kunskapen om Gud växer. Hans rådslut. Det betyder ju att det finns inte några som står här och kan allt. Långt ifrån. Utan det betyder att Guds församling ska vara en profetisk församling som beder och söker den helige ande. Och då talar Herren. Sen när vi kommer samman, då blir det riktigt spännande. Det där känner ni till sig. Alltså, fikonträdet. Nu har ni fått 48 till basunens ljud. Vi kan inte säga tiden och vi kan inte säga stunden, för det är totalt omöjligt. Men vi kan se på händelserna som Elvor sa, att vi kan vara nära. Det är faktiskt så. Och då står det så här då om fikonträdet, Lukas 21:29. Det är ett väldigt viktigt bibelställe där. Lukas 21 och 29. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Där står det faktiskt ordet eido på grekiska. Det står se. Det är inte bara att titta, utan betyder förstå. Förstå. Se och förstå. Ja, det var ju Israel. Ja, och alla andra träd. Vi missar det där alla andra träd. Ja, vad står då alla andra träd för? Vad tror ni? Om Israel är fikonträdet, då är alla andra träd hedningarna. Eller? Precis. Okej. Se på Israel 48 och sen se på alla andra träd. Eller vi skulle kunna kalla dem för gräshopporna också. För hedning på hebreiska betyder en svärm av gräshoppor. Och där känner ni igen från Joels bok, va? Det ska komma en svärm av gräshoppor. Ja, precis. Känner vi till Guds rådslut, så blir profetin och sen mycket enklare att tolka. Och därför så ska vi gå till Guds rådslut och se vad säger Gud. Vad är hans vilja? Kom ihåg nu liknelsen om fikonträdet. Se på fikonträdet och se på alla andra träd. Eller förstå. Förstå utvecklingen med Israel, men förstå också utvecklingen med hedningarna. Med andra ord, vad är Guds vilja med hedningarna? Hedningarna står alltid för något som är anti-förbundet i Bibeln. Vi ska tolka det utifrån Bibeln. Då står det i Sefania bok. Det här visar Herren mig när vi skulle börja åka ut och ha föredrag om ändens tid. Det här är en nyckel alltså. Sefania 3:8. Från och med fikonträdet, när det står där, så skall Herren uppväcka hedningarna mot Israel. Vänta därför på mig. Sefania 3:8. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag. Herrens dag, va? på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut eller rådslut. Det är bra att veta om Guds rådslut. Jag skall förena folk och samla kungariken. 11 år, vad var det nu? Profetisk bild på. Jag ska samla huvuden och jag ska samla horn, med andra ord. Känner ni igen det från Uppenbarelseboken? Huvuden och horn. Guds rådslut. Fattar ni vem som har kontroll på hela händelsen? Yes. Vilken underbar Gud. Och Baxter då, han säger så här: huvuden och horn är lika med riken och dess ledare, deras uppgångar och fall genom historien. Och det stämmer ju precis. Bibeln talar om ett sista globalt vilddjur. Man kan säga ett sammansatt vilddjur som har 7 huvuden och 10 horn. Och det är, som Elvor sa, exakt det vilddjur som ska råda när Herren Jesus kommer tillbaka igen. Och han ställde sig på Uppenbarelseboken 13:1. Och han ställde sig på sanden in vid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg, nu kommer Eido igen, förstod. Liknade, när han använde samma ord som Jesus använder i sina liknelser. Alltså bildligt tal betyder det. Bildligt tal. Och då kommer de här som Elvor nämnde. Leopard, björn, lejon och så vidare. Kommer vi in på det profetiska här. Och som sagt, vad profetia kan uppfyllas både 1, 2 och 3 gånger. Men den fulla uppfyllan får ju allting när Herrens dag är inne. Då kommer alla profetier att uppfyllas. Så i Daniel 7 så ser vi 4 vindar, och det är ju, vet vi ju, ett problem, va? Problem! Och uppstiger lösningen, va? För människan ska ju lösa det här nu, det vet ni väl, va? De kommer aldrig att lösa ekonomin. Det kommer att fortsätta ända, och Wilkerson skriver: ekonomin kommer att fortsätta sitt förvirrande tillstånd ända tills vad? Tills antikrist kliver fram. Så det blir ingen ordning på kronor och ören. Men det kommer ett globalt system, och då måste du ändra bort, eller hur? Det kommer en ekonomisk kollaps av något slag. Förr eller senare här, framåt slutkanten. Om du går till Daniel 7 nu, så kan man ju där börja räkna huvuden. Du ser första djurets huvud. Har 1 huvud där i Daniel. Det andra djuret är ju 1 huvud. Det tredje huvudet, eller det tredje djuret, leoparden eller pantern i Daniel 7, har 4 huvuden. Och det fjärde vilddjuret då som kommer upp, det är ju The New World Order. Det är en sammansatt, eller jag skulle kunna kalla en lydstat under Förenta Nationerna, för det precis. Så de gamla, de var inte så dumma. De sa ju det här redan från början, eller hur? Ja, de får ju rätt. För det New World Order handlar om att lägga allting under FN i princip. Och då får du här 4, 5, 6, 7 huvuden. Stämmer ju med Uppenbarelseboken 13. Och nu säger Uppenbarelseboken att 1 huvud har fått ett dödligt sår men blivit helt igen. Och Elvor nämnde förut, och Bibeln säger klart att det landet, huvuden var ju länder, va? Inte person. Har fått ett dödligt sår men blir helad igen. Det landet ska råda när Jesus kommer tillbaka. Ja, det är just nu inne i EU. Och det är just nu på väg upp i det globala. Det landet heter Tyskland. Ska vi se om det har 4 uppgångar och fall också. Har Tyskland 4 uppgångar och fall, det vet ni, va? Första, andra. Sen kommer Hitlers rike, va? Tredje. Sen kommer såret. Och sen kommer fjärde riket. Samma dag kommer jag till Linnéhuset och blir frälst. Samma dag. Och här står jag och talar om ändens tid. Vad mycket märkligt, va? Jag visste det redan då. Att det här hade med slutet att göra. Det här hade med Jesu tillkommelse att göra. Jag sitter alltså befriad från knarket och frälst och sitter och ser på TV och jag visste, det här har med Jesus att göra. Det har med Jesu tillkommelse att göra. Det visste jag. Det var liksom anden som bara bekräftade detta. Ja, det är underbart. Och då samlades nämligen 3 stycken herrar, påven och Gorbachev och Amerikas. De samlades i Malta för konferens. Och de var inlåsta i 14 dagar och man diskuterade hur man skulle lösa världen. Och när man kommer ut därifrån så säger man så här att nu föds den nya världsordningen. Sen dess har ni hört detta uttryck gång på gång under Irakkriget och överallt. Och nu hör man ju det nästan dagligen. The New World Order. Det är alltså en världsregering man pratar om. För att vi är ju nästan nollade allihop. Vi har ju liksom ingen intelligens. Det är bättre att sätta de höga gubbarna över oss så vi får lite ordning på det här. Det är ungefär vad man tänker. Varför vi är ju nollor då i deras ögon. Så måste det ju vara. Omyndig förklarar halva jorden. Ja, då ska vi ta och gå till ett häftigt häfte här. Redan 1968 så skriver Irvin Baxter i en bok. Precis vad jag säger nu. Och då blev han kallad ungefär som en tokig. Man kan inte skriva det i en bok. För den gängse tolkningen som jag har hört ända sedan jag var nyfrälst, det var ju att antikrist, han ska ju få ett svärdshugg i huvudet och han ska ligga och han ska stå upp igen. Och hela världen kommer att böja sig ner. Och den tolkningen jag har hört. Men det här är ju häftigt. Det här har vi ju sett. Det här finns det belägg för. Det är bättre att man har bibliska belägg för saker än att man svamlar, du vet. Jag har hört mycket svammel alltså. Och då är det så här att 68 skrev han det här, 89 ringde telefon. 9 november 89 så ringer telefon, så han hade inte annat att göra. Hur visste du att Tyskland skulle förenas? Ja, jag visste inte, men Bibeln visste. Det är faktiskt så att det är Tyskland. Du ser att djuren som kommer upp i havet i Daniel 7 blir ett globalt vilddjur i Uppenbarelseboken 13. Det är samma horn och det, va? För de ska råda tills Jesus kommer. I Daniel 7 så kan du se ett huvud med lejon med örnavingar som blir människa. Jag tror vi kan dra på här så vi får se ländernas moderna utveckling. En morgon när Irvin Baxter bad så upplevde han hur den heliga ande säger: Irvin, titta nu noga. De här länderna ska ju råda när Herren kommer. Det ser du väl i Daniel 7. Och det är ganska uppenbart där. Då kan det ju, måste det ju vara en uppfyllnad till på de här djuren. Och han blev ju intressant, för björnen där är ju ganska lätt, va? Björnen är ju Ryssland. Det är ju, vet du vilken barnunge som helst. Vet ni vad lejonet är då? Lejonet är England. Alla uppslagsverk, alla landslagsdresser så har man ett lejon. Nu blir det intressant. Helvor har redan visat vad det är, va? Och det här sitter jag under bön och fasta framför min dator och plitar ihop, samtidigt som hon är i bön och fasta och skriver på sin dator där inne i sitt rum. Sen möts vi en eftermiddag och ska berätta vad vi har kommit fram till. Och vi har kommit fram till exakt samma sak, fast hon kom fram till samma sak genom hästarna och jag den här vägen. Nämligen kvartetten. Ja, det tycker jag är häftigt alltså. Man kan alltså komma från 2 olika håll och komma fram till exakt samma svar. Och den profetiska bilden som du ser, det stod ju där att detta är en liknelse i bildligt tal, står det. Då ska vi se då. Lejonet är England. Örnavingar som blev människa. Ja, vad kan det vara? USA har nämligen 2 symboler, va? De har örnen, sen har de en till, någon som vet vad det är. Onkel Sam, man är människa, va? Yes. Och björnen, ja. varenda hockey-VM eller så, så ser man ju en björn som håller på och grejer. Det är ju björnen. Ryssland. Och sen har du det sista då, vilddjuret, det globala, där nya världsordningen har bara kommit upp en gång. Därför har du nu också bara ett huvud. Det är det sista. Och räknar du då huvudarna kommer du fram till 7. 4 för pantern, 1 för björnen, 1 för lejonet och 1 för den New World Order. 7 huvuden. Ja. Och imorgon kommer jag ta lite om tecken i himlen också. Nu är det ju så här att Gud, han säger att han ska själv bekräfta hans rådslut. Vi tog ju upp vad rådslut var, va? Jag ska samla huvuden och horn mot Israel. Det största tecknet som någonsin har visat sig, alltså någonsin i världshistorien, du får säga vad du vill, på den här galaxen, är en komet som heter Holmes 17P. Större tecken kan Gud inte göra, för den var mycket, mycket större än solen när den lämnade den här galaxen. Häftigt, va? Och den kommer tillbaka om 7 år igen. Och då var det nämligen så här, kan ni gissa vad som hände då? När den här visar sig. Jag ska visa er tecken. Och tecken är inte vilket tecken som helst. Utan det är ju tecken på att de här pusselbitarna jag nu ska tala om för er går i uppfyllelse. Tecken på att Guds rådslut sker. Jo, då samlades kvartetten första gången. Häftigt, va? Gud själv bekräftar vad jag säger. Den lösningen som vi kom fram till, som vi tror det var en slump, var ingen slump. Den helige ande, Gud själv bekräftar. Det största komet eller största objekt som någonsin har varit, alltså på Vintergatan, Holms 17P, åker igenom samtidigt som det brinner som aldrig förr i Kalifornien och det här. Filmstjärnorna fick springa allt vad de orkade där uppe. Det brann så det visslade om det. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. För en Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Armageddon med andra ord och hans tillkommelse. Herrens dag. På den dagen ska jag stå med mina fötter på Oljeberget. Och kan du tänka dig att Petrus bekräftar att den här tolkningen är rätt? För tänk vad han predikar på pingstdagen. Han predikar samma sak. Och vad hade hänt då? Jo! Vad hände på lövhögtiden när Jesus föddes? Tecken i himlen. Vad hände när han dog? Tecken i himlen. Det visste hela Israel om. Och nu på pingsten så står han och bekräftar. Och lägger tyngd åt det jag säger nu. Det är grundat till och med nya testamentet. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, för en Herrens dag kommer den stora. Nu visste varenda kotte vad som hände när Jesus dog. Solen, kolsvart, flera timmar. Förlåten rämna bara. Fjopp! Egentligen så är det ju nästan så här att judarna vände Gud ryggen mot bättre vetande. Och det är ganska intressant när du läser Johannes evangeliet. Varför? Jo, säger fariserna, vi måste göra oss av med den där Jesus. Lyssna nu. Så att inte romarna kommer. Och de tar ifrån oss vårt tempel. Vår kyrka. Eller vårt folk. Eller våra medlemmar. Är du med? När religiositeten tränger in. Så Guds egendom blir någonting som vi mästrar över. Kommer vi inte att se det profetiska ordet? Det är sant. Jesu vittnesbörd är profetians ande. För några dagar sedan här så... Nu har ni de här punkterna, det är jättelätt, va? Joel profeterade om tecken. Tecken på att Guds rådslut sker. Ni vet redan tecknen för ni har fått pusselbitarna. Okej, Yangtze-Kiang-floden i Kina blir villröd. Vart passar det in i pusslet? Jättelätt. Joel, blod, eld, rökmoln. Nu vänder Kina. Vad står det om Kina? Konungarna från öster, va? Gör sig redo. Har ni märkt att de rustar som aldrig förr? Det här var tecken från Gud. Det intressanta är att det står i Aftonbladet följande. Jag ska se om jag hittar detta här. Här, Aftonbladet skriver så här, alltså. Det här är ju en profan tidning. Färgen i Yangtze-floden väcker även andra associationer. De har varit ju blodröd hela. Exempelvis kan Nilen enligt Bibeln ha färgats röd av blod av Gud när Mose togade ut ur Egypten. I Uppenbarelseboken berättas det också om att havet och floderna ska bli till blod när Gud släpper ut sin ilska över jorden. Aftonbladet. Stenarna ropar. När inte vi i Guds församling börjar tala om det profetiska ordet, så gör stenarna det. Är du med? Käre Jesus, alltså det är större uppenbarelse än vad vissa ledare har idag. Jag vill citera i slutet av idag. Jag kommer att ta upp imorgon lite om vägkartan för fred och hur du kan se där. Ja, hur det kommer att bli. Det är ganska tydligt att vi kan se två steg av fred där. Om man tittar i profetiska ordet. Jag tar upp det imorgon. Så ska jag ta upp tecken i himlen också. Lite om de här förmörkelserna och hur allt hänger ihop. Vi kan se hur det kommer att bli ett interimavtal från kvartetten. Det syns tydligt alltså. Där man delar upp fred. Nu får det vara nog i Israel. Nu blir det ingen fred här. Nu pressar vi. Nu sätter vi datum för det här. Punkt 1, då ska det vara klart. Och punkt 2, då smäller det faktiskt. Punkt 2, då smäller det. Men de kommer att sätta datum för när Västbanken ska återlämnas och allt det här, va. Och det stämmer ju med första test sen också, va. Bäst i säga fred och ingen fara. Det är peace plan steg 1. Sen kommer tvåan sen och då blir det inte riktigt lika roligt för fredsivrarna. David Wilkerson skriver i Stöt i basunen 1987. Kommer ni ihåg Irakkriget? Twin Towers, röken därifrån. Och vad tjänade detta till då? Jo, man samlade horn och huren, va? Eller? Irakkriget, vad samlar man horn och huren? Vem står bakom det då? Gud! Han vet vad han gör. David Wilkerson skriver så här då. Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Märk väl, det här skrevs 1987 av en profet som jag vill lova är en profet i alla fall. Oljefälten i Mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som ska komma. Käre Jesus. Det hände alltså den 2 augusti 1990, den 9 av. Det datumet är profetiskt hett. Det är en domsdag. Då gick Saddam Hussein in i Kuwait, och när han märkte att det inte funkar riktigt så började han ju tända eld på massa oljekällor. Och ni har sett det där på tv hur man försökte att släcka med dynamit och grejer. Men det var väldiga rökmål. Man såg ju inte solen eller någonting på månader där. Men profeten Wilkerson skriver 87, han fick väl det där i en syn förstås. Ja, vi får varva ner här för idag. Vi har massor att ladda upp till morgon. Kan be lite och så här i slutet här.